Podplay.
Omkring tiggan från Låsa satt allt folket i en ring, och kring lägerelden hörde de en, vad för något, Hans?
Va?
Podd. Dan Andersson, nej, vi ska inte gå ner i Sigrid Kombyschen-träsket. Vi ska vara rykande aktuella. Det här är en hiphop-podd med det allra, allra senaste. Ja, sista det... skriket, som min morsa sa.
Precis så.
Vad tar vi upp den här veckan, Hans?
Massor med kul.
Vi ska ta upp hyckleriet, och glöm inte, vi är de största hycklarna själva. Jag och Hans Wiklund, ja, förutom då Jakob Ökvist som de ska korsfästa för landsförräderi. Vi ska ta upp kronvittnen. Kan de möjligen, som inrikesminister Damberg plägar tro, kan de möjligen få stopp på den eskalerande kriminaliteten? Eller måste vi ringa in Brå för att få fram nya siffror? Sen ska vi gå upp och ha en kärleksaffär på en strand i Egypten, Hans. Ja, vi följer Iris. Vi har källor och granskande reportrar på ingen mindre än anrika magasinet Hänt i veckan. Mm. Iris! Våran Iris vi har tagit upp i den här podden.
Hon är lite äldre, va? Äldre.
Ja, hon är jämngammal med Joe Biden. Hon är 80 år och är nyförälskad mitt i pandemin och ramlar runt på en sandstrand i Egypten.
Härligt.
Lind ska titta på klockan. Taxin är här med andra ord. Det är dags för dig att åka iväg en stund. Där sen man låg i pojkrummet och Ellos katalogen hade kommit. Man bläddrar upp till BH-sidan och sen dags att skida till verket. Hans Wiklund, välkommen hit.
Ja, där... blanda inte in mig i det här.
Det här är själva podden, själva hjärtat i verksamheten. Välkommen till Fattigstugan, välkommen till Statarlängan, välkommen till podden Off Limits. Nu kör vi. Bered dig på en riktig åktur. Normalt sett så hör du oss i morgonprogrammet Morgonrock i Rockklassiker. Men nu! Poddags! Sanningen! Nu kör vi.
Jag snackar med Lisko.
Fick du med det där? Va? Är du med? Ah, här är, rullar vi? Alltså det är så bra, ett frontalangrepp direkt. Det här är som när de sänkte. Vet ni vad Ruben James är, grabbar? Och tjejer och transpersoner och urinvånare, samer i allas lika värde, värdegrund. Ruben James var det första. Du sitter och knappar, Lind. Ska du, ringer du hem eller? Är du ute på Tinder? Eller Grindr? Som Federer?
Grindr?
Hoppas det här ramlar in. Ruben James, det var det första... Ja, vi ska inte vara så himla mossiga, men det är för Hans skull det här. Mm. Första amerikanska krigsfartyget som sänktes under andra världskriget. Det var inte ens en krigsförklaring utanför Islands kust. Where were you when they sunk old Ruben James? Finns en fin sång om det här av gamla fina Pete Seeger. Mm. Jag har inte nämnt Sigrid Kombyschen än, Hans.
Nej, men andra världskriget dök ju upp tämligen snabbt den här gången, hörru.
Var det så snabbt, Lindskov?
Jag tror det är någon slags rekord.
Okej då. Ja. Du, vi firade faktiskt minnet av Pearl Harbor i veckan. Det gjorde man på amerikanska radiostationer. Vi fick ju inte ens nämna hos oss. Nej, det är inte underhållning.
Nej, men det, nej, ja, men det är också en, ska vi säga, en krigshistorisk händelse som kanske inte har exakt samma signifikans för oss som den har för amerikanerna. Kan eller inte du... är jag helt ute och cyklar då, Jonas?
Du är ute och cyklar utan varken sadel eller pakethållare. Säg det du, säg det du sa nu. Gå in på, på ett amerikanskt veteranhem. Kanske i Boston. Mm. Missouri, Alabama. Gå in där. Jag heter Hans Wiklund. Ja. Jag tycker inte att era krigsoffer betyder ett skit. Mm. Jag är svensk. Ja. Utan jänkarna så hade vi suttit här med en nazist som producent. Ah, nu gör vi det i och för sig. Så hade ju nassarna vunnit kriget.
Så hade vi alla talat tyska, vilket hade varit välgörande, för det är ett vackert språk.
Ja, faktiskt.
Och mycket mer utvecklat än den här torftiga... tungomålet som vi har här uppe i Norden, som ingen jävlar kan kunna lära sig ens, eftersom ingen talar svenska i det här landet.
SFI gör det. Ska du gå, Linsko?
Nu går, ja, går nu.
Kommer du tillbaks? Jag säger som på äldreboendet. Kommer du tillbaks sen?
Eller kommer en annan person?
Han ska ut och räkna pengarna för baskade laxodlan.
Släpp honom nu. Han har ju ett jobb att sköta, Jonas.
Kom in sen, Linsko, för jag har en taxi beställd. Vi ska ner på Lilla Asien idag, Hans.
Ja,
hoppas på det. Det här är podden Off Limits och vi har pratat om rykande aktualiteter. Nej, men du berättade i veckan, Hans, din smittspridare. Du var på Ikea och köpte massa bråte och skit ni får bygga ihop själva.
Ja.
Och det här sammanfaller ju exakt med det årtal, det vill säga i år, som IKEA bestämt, nu släpper vi inga fler kataloger.
Precis.
Inga fler IKEA Saudiarabien utan kvinnor kataloger eller IKEA Somalia med omskärelsetips. De anpassar sina kataloger, kompetenta IKEA, till de marknader där de regerade, va?
Mm.
Men, i Kina hade de en Wuhan, en fladdermus foodtruck man
kunde bygga. Nej, det hade de inte. Men det är väl ganska naturligt att man anpassar sin produkt till landet där man ska handla. Att man dels kanske visar lite respekt för de lokala sedvänjerna och dessutom marknadsanpassar på ett sätt. Så det är inte jätteunderligt. Men visst, jag var ute på IKEA.
Men å andra sidan sitter ju IKEA och pratar om värdegrund och allas lika värde. Men så fort man lämnar då Sverige, då kan man göra exakt som man vill. Det är ju inte bättre än folk som sitter och tjoar och hoppar på en pingpongklubb i Pattaya. Ja, det är så. Här nere gäller de här reglerna. Vet du, det är tjejer från landet. De tycker om att skjuta pingpongbollar med rektorsexpeditionen ner till. Plopp, plopp. Ja. Så kan man ju inte göra. Då är det ju inte en värdegrund.
Nej,
det är som om svenska regeringen skulle tåga in på svenska ambassaden i Teheran i slöjor och hijab. Vänta, det var ju det de gjorde.
Jo. Ja. Men jag tror att de missuppfattat IKEAs roll. De ska alltså, de säljer möbler.
Ja,
ja. Alltså de tar ju för inte en ideologi eller någon form av svenskhet. Det är ett ganska lite utsträckning ett svenskt bolag. Det är en stiftelse baserad i Benelux och Schweiz och så vidare.
Kamprad var väl mer tysk, i alla fall i sin glada, ljuva ungdom. Han och Ingmar Bergman var tillsammans på, ja nu är lite dammigt här, Nürnbergdagarna, Hitlers första partidagar, satt vi dem och tjoa som sommarbarn i Tyskland.
Ja, alltså Ingvar Kamprads farmor kom ju från Sudetenland som var en del av nuvarande Tjeckoslovakien som varit väldigt illa behandlade, alltså en tysktalande del som blev väldigt illa behandlade efter första världskriget. De kom att se Hitler som den stora räddaren och i många hänseenden så var han kanske det också. Så att Ingvars farmor var ju övertygad nazist, så att det låg ju i farans riktning och du minns säkert att Ingvar Kamprad hade samröre med den svenska fascistledaren på 30-talet.
Per Engdahl. Han som sa att om man anser att fascism är en ledstjärna och ett nytt tankesätt i vår tid, då är man fascist och vi är fascister kanske de enda. Alltså Per Engdahl, Hans.
Ja.
Jag var mosse som pratade om Reuben James som sänktes 1940 av tyska ubåt. Nu pratar du om Sudetenland. Alltså,
ja,
vi är långt. Nu dammar det här in. Antikrundan!
Nej, det är inte det. Vi pratar om någonting helt rykande aktuellt. Det vill säga mitt IKEA-besök tillsammans med min fru i veckan. Och det faktum att IKEA nu lägger ner papperskatalogen som skänkt oss unga män så mycket glädje när vi sprättade upp det där blåsvarta omslaget från IKEA-katalogen man tog till pojkrummet och låste dörren. Kommer du ihåg?
Ja.
Vänta, var det?
Du blandar ihop katalogerna. Det var Ellos-katalogen med bikini och badmode.
Just så var det.
Klassisk scen i mitt liv som hund, va? När han Anton Glanzelius får sitta på sängkanten och läsa högt ur en BH-reklam. Gras och stil. Och sen ligger ju en äldre herre och lirar fickpingis.
Just det.
Den herren är ju gamla gubben Federley. Hans son är ju aktuell nu i samma sammanhang kan man säga.
Ja,
han sambo i alla fall.
Ja. Och sen var det ju så med Anton Glanzelius som var barnskådespelare och sedermera blev tv-producent, tv-chef faktiskt.
Ja, duktig.
Han var ju på besök med sin vän och mentor Michael Jackson. De stängde ju ner Liseberg under en dag.
Helt galet.
Där Michael Jackson och lilla Ingmar som han hette i filmen. Jag tror Michael Jackson kanske förväxlade Anton med rollfiguren. Så att de åkte ju karusell och berg- och dalbanan, bara de två hade det jättemysigt. Ingenting tveksamt lära inträffat, åtminstone inte enligt Anton som varit väldigt återhållsam med berättelser om Michael Jackson. Så småningom så var den ena skandalen avlöst den andra, så att säga, med pedofilanklagelser och så vidare.
Nej, men för att Anton Glanzelius sa ju det, ingenting hände, men det behöver inte jag berätta om för att det är oerhört privat vad jag gör på min privata tid, och det kan jag respektera honom för. Liksom.
Ja, faktiskt.
Det är därför jag aldrig skulle ta upp till exempel att du har varit på IKEA med din fru Hans. Nej. Och framstår då i podden Off Limits som
inte apan Michael, inte Bubbles.
Bubbles följde ju faktiskt med till Europa. Han kom i mitt eget plan, American Airlines sponsrat, och klart han skulle möta sin gamla ungdomskärlek Herr Nilsson i Villa Villekulla. De hade ju någon slags Do the Monkey eller något sånt där.
Ja. Ja.
Jag blev kallad, det ska du veta Hans, nu, prata om traumatiska minnen. Mm. När jag gick i plugget, jag heter Nilsson i efternamn, då var Pippi Långström rykande aktuell. Och Pippi, det var det liksom tjejen man ville ha. Hon var ju hetare än både Lillbabs och Fille Lyckov. Fille Lyckov, googla
skiten. Menar du alltså Pippi-karaktären eller skådespelerskan Ingrid Pippi Nilsson?
Ja, du får inte säga
Inger. Du får inte säga
Inger Pippi Nilsson, för att hon har hela sin misslyckade skådespelarkarriär kämpat för att inte bli förknippad med rollen som Pippi. Pippi fyllde 75 här för några veckor sedan. Vem är den första de intervjuar? Jo, och med rubriken Inger Pippi Nilsson, hur känns det idag då? Ja. Hon har ju resignerat idag, tanten, så hon svarar ju artigt på frågor. Hon är folkpensionär idag.
Jo, men det var länge sedan hon resignerade. Hon har ju faktiskt levt på den här jävla Pippi hela sitt liv. För mycket till skådespelerska lär hon väl inte ha varit. Det är ju taskigt också att bli snippad med en barnroll. Så att säga. Men jag är lite svårt att tycka synd. Men det finns ju traumatiska berättelser från hennes barndom. När pojkarna i skolan började visa intresse för henne och skröt om sina ärövringar med Pippi och sådär. Det måste ju ha varit förskräckligt otäckt.
Så var det ju. Efter någon dubbelmacka med Kling och Klang så försvann hon ju ut en slags anonymitet. Hon var ju verksam i Uppsala stadsteater och sen haft en hel del egna projekt. Men hon är ju alltid i evighet dömd, liksom Jesus Kristus, stigmatiserad på Via Dolorosa och korset, att vara Pippi med hela svenska folket. Och när jag gick i plugga, ska bara säga det, när jag gick i skolan så hade min morsa, jag vet inte vad hon fick tag på det, på Polan och Pyret. Hon köpte ju lågpriskläder, morsan. Oftast var det returer från Estland. Statsmissionen sa, vi är fattiga i Estland, men så jäkla fattiga är vi inte. Nej. Jag fick en gul cardigan. Och så var jag snaggad. När jag kommer till skolan och jag har gul cardigan, snaggad. Och så där lite brunt resande som jag är i hyn. Resande hy. Mm. Gissa vem de kallar herr Nilsson och slog och sparkade på en hel dag.
Vem?
Det var jag. Jag blev apan herr Nilsson på skolgården. Nälsta skolan. Det här är 1974.
Ja, Polen och Pyret fanns inte 1974.
Jo.
Nej. Ikea fanns, Jonas.
Ikea fanns i Saudiarabien utan kvinnor i katalogen. Polen och Pyret fanns visst.
Apropå det, har vi pratat någonting om Fredrik Federley på länge?
Jag har inte nämnt honom på över 60 sekunder här.
Nej.
Ja. Säg vad du vill om Fredrik Federley, men han har gjort mycket dumt. Men han saktar alltid in med bilen när han passerar ett dagis. Hans, du var på Ikea. Mm. Det var det han säger när vi var nere utan också. Hörru du, vem vill ha godis? Du var på Ikea med din fru. Jag undrar, vad är ditt samhällsansvar när du åker till Ikea och supersprider?
Ja, men alltså, de här varuhusen och butikerna får ju ha öppet. Rekommendationen är att inte gå dit. Gymmen får ha öppet. Rekommendationen är att inte gå dit heller. Restaurangen får ha öppet fram till klockan 22, åtminstone med alkoholutskänkning. Men rekommendationen är att inte gå till restaurangen. Problemet är ju att den stora spridningen i samhället, den sker ju inom familjen. Ja. Så det mest logiska skulle vara att man inte umgicks med familjen under inga som helst omständigheter, för det är ju där smittan är som värst. Så det absolut bästa vore ju om alla gick till Ikea istället för att umgås med sina familjer. Förstår vad jag menar?
Fast då umgås man ju med någon annans familj och således drabbas man då av corona-fladdermuspest.
Mm-hmm, Men du, jag tänkte inte på det.
Du, alltså varför jag angriper dig?
Varför angriper du mig?
Ja, men det här är som Wehrmachts inmarsch i Sudeten, Tyskland 1938.
Befrielsen.
Historisk referens. Ja. Nej, vi ska inte skoja om det.
Nej, det ska
inte. Så gör jag det med tanke på att du hoppade ju på mig våldsamt i radion och berättade för 250 000 lyssnare i Rockklassikers morgonshowen morgon att jag hade smygit ner till gymmet.
Ja.
Jag tycker om att gå ner dit och koppla av, sätta mig och blindskita, läsa tidningen, kanske inte träna så mycket, men bara gå runt i lokal.
Jag undrar just, alltså, förlåt Jonas, alltså, resultaten av din ändå dagliga exercis är ju, jag ska inte säga att du har ostbågsbringa som en cornflakesflinga, men det är ju någonstans i det härandet.
Du
lägger ju ändå timmar varje dag på gymmet.
Kommer du ihåg
gör du där?
Kommer du ihåg en uzbekisk boxare som hette Konstantin Tsu?
Nej.
Nej, okej. Okay. Googla skiten. Konstantin Tsu, fantastisk mellanviktare. Han såg inte mycket ut för världen. Men om det var trams på någon trottoar så kunde han ta för sig. Mm. Jag är skolad. Alltså min Fighterutbildning började när jag blev kallad för Herr Nilsson. Jag sprang runt i en gul cardigan på skolgården i Nälsta. De stora grabbarna jagade efter den. Och någon skrek, han är gnagare också den fan. Då kom Hammarbygänget som fanns. Ja. Bröderna Tedén höll på Bajen. Ja. Höll man inte på Bajen så fick man en stor satans fet Tedén knytnäve rätt i ansiktet. Ja. Och jag håller ändå idag inte på Hammarby.
Nej.
Jag gillar familjeklubben AIK.
Nej, det hjälpte tydligen inte.
Men jag säger så här, okej. Okay. Titta på denna kropp. Då ser jag som Edvard Blom som käkar varje dag.
Ja.
Hur hade jag sett ut om jag inte hade gått hem ifrån maten i den tiden? Va?
Ja. Aha, du smet från skolbespisningen?
Nej. Det var en referens till Edvard Blom. Ja. Du säger att jag inte är någon bodybuilder och det är jag inte. Det är inte du heller, Hans.
Jo. Ska du?
Från tuttarna och neråt möjligen. Nej, men jag har lite kagg och lite bröst och lite pondus, men jag har så förbannat mycket överskott av självkänsla så jag kan ta det. Ja. Jag tränar inte mycket på gymmet, men jag tycker det är skönt att gå ner dit. Och du angrep ju mig, och sen ringde du en hel morgon med folk som sa att jag var oansvarig. Hur fan svårt kan det vara? Ja. Stockholmsjävel, tjockis, vad har du där att göra? Ja. Bor du på gym, gå dit lite oftare. Du ser ut som en poliopatient på något konvalescent tidigt 1920-tal. Ja. Och Jonas, du har ju corona, du ser ut som det. Då angreps ju jag för att jag inte tog samhällsansvar.
Ja.
Men du får lalla runt och släppa brakskitar inne på sängavdelningen på IKEA med din fru. Nå. Det är helt okej.
Okay. Ja, men det är ju fullt möjligt att jag kommer att bli attackerad efter att du har liksom trumpetat ut det här i både radio och poddar.
1-1.
Ja, just det. Ja, nej, det var ett väldigt hastigt besök och jag höll mig för mig själv. Jag deltog så att säga inte i shopping, utan den stod min fru för. Hon älskar att vara på IKEA, ja, oavsett corona eller inte. Och dessutom, vi iakttog alla säkerhetsbestämmelser så att vi skötte oss exemplariskt. Mm. Vi slog oss inte i slang med några, mest för att de flesta där inte pratade svenska, men men det var liksom inget umgäng.
Här vill du poängtera att det här är alltså inget angrepp från höger från Hans, utan det handlar om att mycket av IKEAs personal, det är ju utbytespersonal från andra IKEA-butiker i andra
länder. Från
Saudiarabien. Ja, är det så?
Nej, det är svenskar.
Det kom ju fram en kvinna vid köksavdelningen i helburka. Det var ju hon var från IKEA Kabul.
Ja.
Där bygger de egna skyddsrum av trä. Nej, men du, vad köpte ni för något då?
Köpte ett skrivbord till min son. Hans skrivbord är alldeles för litet. Han är ju stor, du vet. Han är 1,90 lång, så att han behövde ett nytt skrivbord. Och dessutom så hade innevarande skrivbord, där fanns bara plats för hans speldator.
Det är det enda han behöver.
Enligt eget förstånd så är det ju det. Men han behöver ju också ha plats för sina läxböcker som låg slängda på golvet. Och då tyckte vi kanske att det är bättre att vi har ett större skrivbord där du kan ha dina läxböcker också, så att du har båda grejerna.
Vilken årskurs går din trevliga son?
Jag checkar
fladdermus börja från Wuhan-trucken, en foodtruck.
Ja, han är 17 och han går i tvåan på gymnasiet. De är ju numera hemförlovade. Det är ju så här, jag såg på nyheterna igår, att alla barn födda före 2005, de får vare sig gå i skolan eller syssla med idrottsaktivitet. Så vi kommer att ha en generation som det här kommer att stå oss jäkligt dyrt, kommer jag berätta för dig, Jonas.
Oj.
Att vi exkluderar så mycket barn och ungdomar från både idrott och skola. Det här kommer bita oss i svansen, det kan du ge dig fan på. Och de är inga smittspridare på det sättet, det har ju Tegnell sagt åtskilliga gånger. Så det finns ingen anledning varför de inte ska syssla med idrott eller gå i skolan.
Men det hade väl lättats upp lite grann med det här att småunga kunde få rusa runt och träna på olika saker. I och med att
småungar, absolut.
Ja, Fredrik Federley är sambo är häktad igen, så att nu får ju ungarna springa ut och leka och
träna. Nej, han är inte häktad igen.
Raljant kommentar om ett aktuellt ämne i vår tid.
Fredrik Federleys pojkvän, han dömdes ju till 9 år för våldtäkt på barnporr. Det är ju maxstraffet faktiskt. Han satt 2/3 så att han kom ut efter 6 år. Kan man väl tänka sig att han är frigång de sista 2 åren då, så att han kunde umgås med sin pojkvän och sådär.
Oj.
Historien med Feder är ju komplicerad. Han har ju inte begått något brott.
Absolut, det sa vi redan i förra avsnittet av den här podden.
Jag tycker att det är värt att notera att han är ju faktiskt fullständigt oskyldig i det här
sammanhanget. Skulle förbanna mig vara en rubrik alltså. När Peter Lundgren, han som ser ut som Peter Griffin från Sverigedemokraterna, när han klämde en kvinna på tuttarna under en blöt fest och det inte gick till åtal, då var det ju skriverier i sida.
Det gick till åtal.
Nej.
Jo.
Nej.
Jo. Han blev frikänd. I första instans, det kommer att överklagas troligtvis upp i hovrätten med den skiten.
Ja, nu känner jag mig som jag sitter mitt emot Silbersky som fakturerar 6000 spänn för att jag
fakturerade just 6000 spänn. Nåja, alltså Federley, han gick ju in i väggen.
Jämför den politiska skandalen som han som från ett annat parti. Det har lite grann att göra med vilket parti du tillhör, hur illa du råkar ut i media. Mm. Federley kom ju ganska lindrigt undan. Var det inte Annie Lööf som stod och skrek om värdegrund och populism och bla bla bla. Men hennes egen partikamrat bor ihop med en dömd pedofil och, ja, och visar brist på omdöme 110% deluxe med extra allting, plusmeny på den tack. Då säger hon, hans förtroende är skadat. Mm, jag skulle säga att han är, att han är, jag, nu representerar den feta, tjocka valmanskåren som går på gym bara för att ska gå på gym. Mm. Han är rökt.
Ja,
sen får du tycka vad du vill, han är rökt. Att vara politiker är väl att det är ett förtroendeuppdrag. Ja,
men jag vill ändå återkomma till komplexiteten i det här ärendet. Att, han blev ju psykiskt sjuk och gick in i väggen då så fort det här blev offentligt. Innan det så var han ju pigg som en mört, vad jag förstår. Och Annie Lööf, hon verkade ju ändå ganska förstående trots att hon sa att visst förtroendet är ju skadat.
Hon skyddade de sina och jag kan ha en viss respekt för det. Det gjorde till och med Saddam Hussein inom Baathpartiet när jänkarna anföll dem med svenska kanoner.
Ja. Sen finns det ju en etisk juridisk dimension av det här och den här pojkvännen, han är ju inte en offentlig person så han borde ju egentligen inte hängas ut på vare sig längden eller tvären. Han kan ju mer eller mindre stämma Federley nu för förtal. Alltså det här med förtal, det kan man ju stämma folk även om man är skyldig som fan. Det är ju oväsentligt i sammanhanget, utan det är ju vad som sägs och den skada som det kommer och liksom de implikationer som det får för honom.
Om det är kränkande för privatlivets helg så kan det vara förtal även. Jag visar ju tasken på Rockklassikers julfest 2019. Ja. Om du säger det i podden så kan jag stämma dig för förtal, för ingen har med det att göra. Nej. Även om jag erkänner här och nu att det har hänt.
Jag behövde inte ens säga det eftersom du erkände själv.
Nej, och ingen såg tasken, den var ju under magen.
Det var ju lyckat.
De trodde det var reklam för ventilgummi från Trelleborg.
Pojkvännen har nu avtjänat sitt straff för 2/3 av. Och nu kan det ju vara så här att han inte är pedofil, den här pojkvännen, utan att han gett sig på de här barnen bara för att vara elak. Alltså, sånt händer ju.
Ja, fast vi är väl det. Är vi dömda för någonting i en rättssal i Sverige så är det väl det vi får som titel. Mm. Är inte Christer Pettersson som står som titulerad narkotikamissbrukare? För han är dömd för narkotikabrott i någon
rätt. Men jag säger bara att pedofili är ju en sjuklig avvikelse. Det är ju inte straffbart i sig att vara pedofil, utan det är ju de brott man begår under inverkan av det här tillståndet.
Menar du att vi har tankefrihet i Sverige? Kan vi fantisera om vad vi vill?
Ja, det kan vi göra.
Och det säger du nu. Dags att öppna julkalendern.
Ja, men så är det med pedofili också. Det är ju ingen förkylning. Det går ju inte över. Utan man fortsätter ju att vara sjuk. Det spelar ingen roll hur man medicinerar och hur många timmars KBT-terapi som man ägnar sig åt. Det ligger ju liksom kvar. Så att det enda som återstår väl är väl kemisk kastrering eller kanske vanlig arabisk kastrering i värsta fall.
Vad är det?
Att det är inte kemisk, utan lite mer det som man gör med hundar.
Kan man läsa om det i saudiarabiska IKEA-katalogen?
Jag vet, jag kan inte säga någonting om den saudiska IKEA-katalogen. Är du säker på att det ens finns ett IKEA i Saudiarabien?
Det är jag. Mm. Där får ni googla där skiten här. Googla
det är för mycket googling, Jonas. Det här ska ju vara underhållning. Du ska ju sitta och lyssna på en podd och ha trevligt. Du ska ju inte behöva googla massa saker.
Det här är, jag vill bara få bort folk från att sitta och lyssna. Gå och googla istället. Nej, men jag säger så här. Saudiarabiska, när IKEA lanserade sin katalog i Saudiarabien, blev det på riktigt ett liv. Därför att IKEA babblade om sin värdegrund i företaget. Mm. När sanningen är, IKEA vill kränga plankhögar som man får bygga ihop själv till hyggliga priser. Ja. Det var därför jag tyckte att IKEA ska väl självklart få göra vad de vill i sin IKEA-katalog i Saudiarabien, anpassa sig efter någon bla 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 marknad. Det bara låta som Ulf Kristersson här. Men faktum är, prata inte då om värdegrund och annat skit. För det är då är det hyckleri. Då är det Alexander Bard i kortbrallor på rödvin.
Inte ett ont ord om Alexander Bard, tack.
Nej.
Och inte ett ont ord om IKEA och Ingvar Kamprad heller. Vet du hur mycket det här bolaget och han har gjort för det här landet?
Jo, men jag måste fortsätta.
Skit i värdegrund. När de talar om värdegrund, det är liksom IKEA-andan och sånt där. Att
man det är inte värdegrund.
Att man ska hålla ihop, att man ska vara snälla med varann och jobba för laget och allt sånt som gagnar IKEA. Och så småningom också trillar in skattepengar.
Jag har inget problem med IKEA. Jag har inget problem med värdegrund. Jag har problem med hyckleriet. Ha ingen värdegrund om ditt enda syfte är att göra aktieägarna rikare. Nu låter jag igen som Göran Greider. Jag kommer in från vänster här.
Ja, finns det ju inga aktieägare i IKEA, men jag förstår.
Det gör det. Jo, men de finns inte på börsen, men visst finns det aktieägare. Ägarna äger ju aktier, det är ju ett aktiebolag.
Ja,
eller vänta, nej, det är en stiftelse.
Ja.
Så är det, ja. Ja. Exakt.
Ja, det är ganska, vi ska inte gå in på den bolagskonstruktionen.
Det här kan man googla.
Ja, det kan ni faktiskt googla om ni har lust. Sen undrar jag lite grann, kan det finnas män som har en sexuell dragning till pedofiler? Alltså vuxna män som har en sexuell dragning till pedofiler. Det måste ju vara okej på ett sätt.
Okej. Vad var det min terapeut sa när jag satt och fantiserade om någonting?
Mm.
Det är okej, Jonas. Helt okej. Så länge man inte gör illa någon annan.
Ja.
Det är väl grundregeln, va?
Ja.
Och sen är det ett vuxen människas beslut. Det är väl så när Paolo Roberto tar en taxi till Grevgatan. Det är en vuxen människas beslut. Vad han gör sen därefter, när han har klapsat upp i trappuppgången med halvfräs al dente. Mm. Det är en annan historia.
Ja.
För då inblandas det en annan person, va?
Ja, och så småningom blir det ett lagbrott också.
Ja.
Av den i den lägre skolan. Alltså.
Men vad då skulle en person som... Det här ska ju vara underhållning. Sitter och pratar om den som tänder på pedofil.
Ja, men jag vet. Det är ju... Ja.
För att det är en himla soppa. Och
ja.
Det märkliga tycker jag med det där, det är att han... Eller, och att han snackar om karn.
Ja.
Han är ju helt under radarn nu. Samma sak med det där. Det är så märkligt. Vissa saker i media bara liksom... Det är jätteaktuellt och sen bara försvinner det.
Ja.
Ta den där... halvturkiska killen som var elitmilitär i Sverige, kraftigt dekorerad, försvinner under en 5 mil lång joggingtur.
Mm.
Jag har inte ens sprungit 5 mil totalt i mitt land. Eller
nej,
mitt
men,
liv.
Han är yrkesmilitär.
Jo, jag vet. Mm. Han är bara helt borta.
Ja.
Massivt uppåd 2 dagar i media. Sen, boom.
Ja.
Dödstyst.
Ja.
Tystare än en stumpfilm av Ingmar Bergman.
Mm.
Märkligt.
Ja, men det är också mediedramaturgin lite grann. Det är inte så många som är intresserade av vad som har hänt med han, den här rika norrmannen Hagen, vars hustru plötsligt försvann. Eller hon blev ju kidnappad då, enligt hans förmenande.
Ja,
sen visade det sig att det kanske inte var någon kidnappning, utan verkar vara mord istället. Nu är det inte pillekvitt om det längre. Nu har hon varit borta både länge och väl och ingen tycks ha hittat henne.
Hagenfallet i Norge. Nej, men det är märkligt. Vissa andra saker hänger kvar. Fortfarande så pratar man om amerikanska valutgången hur mycket som helst i svensk media.
Ja.
Göran Greider uttalade sig i veckan. Det var ju fantastiskt. Han hade en kommentar till varför valet gick som det gick.
Mm, hur gick det?
Exakt! Ingenting är klart. Men Göran Greider hade ju något fantastiskt. Han kallade Joe Bidens valseger för på Twitter för de bortglömdas revolt.
Ja.
De bortglömdas röster räknades. Vi ser det här överallt. Var det inte exakt de bortglömda som faktiskt röstade på Donald Trump 2016?
Mm.
Var det inte arbetslösa kolgruvarbetare i Pennsylvania? Var det inte folk som har fått sparken från diverse farmer i Kansas och Arkansas därför att det var billigare att producera skiten i Mexiko,
ja,
innan mexikaner började skjuta ner studenter med det allmännas hjälp? Var det inte just de bortglömdas val som gjorde att Trump en gång kom till makten? Nu vänder han på det, Greider. Det är ju fantastiskt bra.
Jaha. Jag har svårt att ondgöra mig över Göran Greider just i det här
jag
sammanhanget.
Jag ondgör mig inte över Göran Greider, men jag återigen pekar på ett slags hyckleri,
ja,
någonstans. Mm. Jag vet inte, Hans.
Nej, men jag hör, du gillar inte hyckel helt enkelt.
Nej, men alltså, jag går på gym, släpper en brakskit i bastun, kollar vem som har längre än mig och sen går jag hem. Du går på IKEA och sitter i radion och säger vi ska ta ansvar och prata om munskydd och grejer. Det blir ett slags hyckleri, men jag säger det är inget fel i det. Att hyckleriet är en del av den mänskliga naturen. Människan är irrationell, hycklande och egoistisk.
Ja, men sen är det inte så att jag har liksom torgfört mig själv som en perfekt människa.
Nej.
I synnerhet inte ur smittskyddshänseende, eller hur?
Det är därför jag gillar det. Du kommer ju ut med dina svagheter.
Ja, det gör jag gärna. Va?
Drar du en 7,2 i mysbrallor ute på ditt älskade Ingarö, så då står du för det på något sätt.
Ja, det gör jag.
Du skulle blivit politiker, Hans.
Ja, jag undrar det.
Ja, men har du sett Moderaternas den här affischen de har just nu? Hela världssamfundet tycker vi ska använda munskydd. WHO tycker det också. Regeringen, varför använder vi inte munskydd? Och så på bilden på bildbylinen bredvid står Ulf Kristersson. Utan munskydd! Men gud, hjälp oss! De hittar ingen bild med karl med munskydd på.
Nej, men det är ju precis... Det är
hyckleri!
Ja, men det finns ju inga rekommendationer att man ska ha munskydd i Sverige. Så det är väl därför han inte har något. Han inväntar väl inte ett allmänt tips, utan en allmän rekommendation på att... Jag vet inte. Jag håller med Tegnell. Det är faktiskt det enda han har haft. Eftersom han har haft fel i alla modelleringar, alla prognoser, alla gissningar. Han har haft fel i precis allting han har sagt tvärs genom hela pandemin, utom just munskyddet. För det verkar inte ha någon som helst liksom bäring i sammanhanget. Det verkar inte vare sig påskynda eller hindra smittspridning.
Men du sa något viktigt i veckan, alltså munskydd. Om man inte sätter på munskyddet korrekt och bara håller det själva snöret på munskydd, när man tar det själva munskyddsdelen, ungefär som när man, jag har ju, använder ju vuxenblöja, ja. Om jag inte hinner skita på mig utan får upp den här tändetexten rätt upp på Rexos expeditionen ner till rätt upp mot naturbageriet. Om jag tar det själva blöjan får jag ju kladd på tassarna. Ja. Precis på samma sätt funkar ett munskydd.
Exakt.
Men du hade en teori om det där, att det hade ett signalpolitiskt värde om vi använder munskydd bara så där generellt som man gör i alla andra länder.
Ja. Det kom till exempel på Systembolaget och handlar.
Oh, som av en händelse.
Men det är ingen annan som säljer alkohol. Var fan ska jag gå någonstans?
Jag har folk som säljer. Petri, min granne, som jag inte får ta upp i den här podden.
Ja,
han säljer prima grejer från finska Alko.
Okej, okay. Nu var jag ändå på Systembolaget. Alltså off hours. Det var nästan tomt. Det var bara jag och en person till. Iförd gasmask. Signalvärdet i det. När jag kommer in, det är en lirare där inne som står i gasmask och träningskläder och vet inte om man tittar på, men hans gasmasken var riktad åt mitt håll. Snacka om signalvärde. Jag gick ju precis åt andra hållet. Jag var typ livrädd.
Hörru du, nej men det är väl bara den typen av människor, folk med gasmask som lider av psykisk ohälsa, har så här foliehatsparanoia, och folk med begynnande alkoholproblem som är på Systembolaget typ 9:55 en vardagmorgon. Ja, för det var väl ungefär då ni var där?
Jo, men jag gick ju dit av smittskyddshänseende och inte för att jag är alkis i första hand. Det är ju folk som handlar på Systembolaget som inte är alkoholiserade.
Nej, sluta nu. Alla som jobbar där kan intyga motsatsen. Nej, men det är det jag älskar med dig, Hans. Du är ingen hycklare.
Nej.
Du går på bolaget 9:55 här nere på Rålandsväg utanför vårt jobb och radiostudion och står för det.
Ja.
Min morsa, hon skulle aldrig någonsin ens köpa rödvinsflaskorna och ha det i en systembolagskasse. Hon smugglar ner det med sin väska.
Ja.
Min farsa har överhuvudtaget aldrig varit på ett svenskt systembolag. Det är mamsen som fick gå och handla till honom.
Ja, men jag är ju
och när mamma trillade pint fick jag börja gå och handla till honom.
Och då var du inte ens 20, va?
Nej, men jag hade folk som kunde fixa det i alla fall. Vet du. Ja. Farsan sa bara, lös det där. Och sen ska han ha sina tyska paulaner och sin lilla fula, den här Max-skotten. Han drack ju här, tappad sur svenne bananviske.
Ja, men du klippte emellan också så att du fick en kickback på det.
Ja. Jag spädde ut skiten, det vet du.
Ja.
Du var på bolaget och såg en satan i gasmask. Men vad sa du? Signalvärdet med...
Det är max. Jag sprang ju åt andra hållet.
Ja. Men då är det effektivt.
Supereffektivt. Men
var det Tegnell?
Jag vet ju inte. Man ser ju inte riktigt vem det är när de har gasmask på sig. Det kunde ha varit precis. Det kunde ha varit Lasermannen. Och någon inte var han.
Det kunde vara ett Federley Sambo som stod och köpte något gott till barnen.
Ja. Måste sluta förtala honom nu.
Jag har inte förtalat honom.
Han har avtjänat sitt straff.
Nej,
jag skojar.
Det verkliga straffet är väl i massmedia, hör du. Han vrids runt i både Flashback och i Hanif Balis Twitter och allt möjligt. Den enda som skyddar honom just nu, det är Annie Lööf som skyddade sina, som den ugglemor hon är faktiskt. Nej, men du sa ju det. Munskydd hjälper inte per definition. Vi måste ju utbilda först en hel korkad allmog, inklusive mig, på att hur man använder ett munskydd rätt i sådana fall.
Ja. Och det tror jag inte är det enklaste faktiskt.
Nej,
för vi ska inte säga att vi är obildbara i det här landet, men vi har ju rätt svårt att fatta vissa grejer, helt uppenbart. Så att det är, upprepar, det är det enda som Tegnell faktiskt haft rätt i, och det måste vi ge en hommage för.
Just det, därför att vi kan ju poängtera, alltså, att folk som går runt med munskydd och sånt där, och de känns lite mer, ta samhällsansvar, bla bla bla, jag springer inte på Ikea, jag springer inte runt och visar tuttarna som Jonas Nilsson på radion på något gym någonstans, jag tar samhällsansvar. Faktum är, de länder, Storbritannien, där man har haft munskyddstvång i kollektivtrafiken sedan i juni månad, har ju ännu värre problem med smittspridning än vad vi har i det här landet.
Ja, visst. Så det borde ju vara en händelse ut som en tanke.
Exakt. Var det inte veckan också som engelsmännen började vaccinera sin befolkning?
Mm.
Det är Pfizer som har levererat en massa vaccin. Problemet är bara att nu ska ju då engelska landstinget, NHS, National Health Service, deras personal ska få först, plus då de allra äldsta i Storbritannien.
Just det, folk över 80.
Ja, Vi har ju inga sådana kvar. Alla de ligger ju i massgravar utanför äldreboenden eftersom vi fullständigt misslyckades med våra anti-insatser.
Ja, det var ju ett haveri, hörru.
Fullständigt haveri, hörru. Snacka om munskydd på så att man inte hör vad de har för ursäkter. Tillsätt Estonias haverikommission på det.
Nej, sitt still, håll ihop.
Käbbel, käbbel, käbbel.
Sunt förnuft.
Då skulle ju drottningen först, 94 år gammal, och hennes man, prins Philip, som är förbanne med, han är ju äldre än Towern i London. Ja. De skulle få först, men då sa ju, det här var i måndags morse tror jag, då sa ju engelska drottningen, jag, I may be the queen, but I'm not worthy. It's the people of England and the shores of the old Blighty. Let the people go first. Och först av alla var ju en kvinna från Nordirland också, det är väldigt politiskt känsligt. Ja. En protestantisk kvinna från Nordirland. Vet varenda IRA-snubbe letar ju utdragssoffan efter bomber och granater. Ja. En nordirländsk protestantisk lojalist, trogen det brittiska kungahuset, fick först.
Mrs. Keenan.
Just det! Margaret Keenan från Nordirland fick först. Hon var 90 år gammal, fick några piller från Pfizer, inte testade enligt EUs normer, och så sa hon, vad härligt! Nu får inte jag coviden eller coronan. Nu kan jag besöka mina barn. Jag har inte sett dem på över ett år.
Nej. Så om, bara om det är det sista hon gör så kommer hon vara ganska nöjd ändå.
Ja, det är någonting som inte stämmer i den där Rule Britannia-artefakten, Hans.
Nej.
Hon har inte sett sina barn på ett år. Coronan har inte pågått i ett år. Så vad är det för ungar hon har, gamla mor Keenan? Ja. Hon är väl som en kommandoran på Nordirland.
Nej, det
kanske
tror jag
var
inte.
En elak kärring där.
Nej.
Det vet
men
du
hon
inte.
Hennes barnbarn är väl precis som alla andra. Det är ju ingen som besöker sina äldre. Så det är nu plötsligt som alla vill besöka äldre. Och då stänger man till äldreboenden och så vidare. Och det är inte ens lagligt att stänga ner. Det kan man ju inte göra. Utan då hänvisas till politikers moral att de anser att det är bättre på olika sätt med utgångspunkt från det som sägs från Folkhälsomyndigheten. Men det är ju inte säkert att det är på det sättet. Nej. Egentligen borde det vara helt vidöppet och folk får komma dit och hälsa på.
Du får inte anlägga besöksförbud. Det får du väl inte ens göra på ett SIS-hem där sitter 56-åriga tonårspojkar.
Ja, nu är de inte kanske 56 år.
Nej, okej då. Jag tog i lite. 49-50 någonstans där. Ja, där. Men du besöker, dina barnbarn besöker de gamla.
Nej, ja. De besöker mig. De bor till och med hos mig.
Jag kan säga så här, Hans. Vi har topsat ditt DNA i samband med ett covid-test. Det är inte du som är far till Elis och Tyra. Nej, men de besöker ju din mamma. Ni sitter ju och äter rulltårta och så förbannat mysigt ibland. Och jag har ju frågat, kan man få följa med? Nej, du är ungefär lika önskvärd hos min mamma, har du sagt, Hans Wiklund. Som Fredrik Federley Sambo är på en sån här barnens dag på Gröna Lund.
Ja.
Så att det är ingen risk.
Nej.
Och jag, mina ungar, Erik, kan åka ut till min farsa och besöker sin farfar ibland. Står på lagom avstånd ute i trädgården, viftar med en kratta. Och så swishar, eller han betalar väl kontant, farsan. Erik får ju enklare trädgårdsarbete där ute och så får han kontant betalning.
Har du tänkt på den där hälsningen som Folkhälsomyndigheten kom på att man skulle hälsa med armbågen? Du vet, som du brukar hälsa på mig.
Ja,
maken till idiotisk hälsning får man väl leta efter.
Ja, jag vet det.
Där måste vi faktiskt. Jag kan tolerera allt tok de har hittat på, men där måste ju ändå gränsen gå. Det vill säga, om du halverar din egen arm, säg att din arm är en meter lång, du gör den till 50 centimeter, sträcker det fram lite ovikt för att tangera den andra personens armbåge som han möjligtvis har hostat i. Då kommer ditt ansikte vara liksom 4 centimeter ifrån den andra personens ansikte.
Det kunde varit värre. Du kunde varit Leif Pagrotsky. Du hade haft ansiktet i skrevet på fanskapet. Men alltså, vad du pratar om, vi kanske ska gå igenom det här från början, Hans. Det är alltså den här som vi lärde oss från början då. Ja. När vi satt och väntade på smittspårning och flockimmunitet. Någon gång i april när överstepräst Tegnell höll hov inför en ganska tam svensk mediapublik. Och han sa att man skulle hälsa med armbågen, ja. Nu har vi ju, off-limits har ju ganska många lyssnare, de allra flesta faktiskt, de är ju armamputerade liksom. De ser ut som Tyrannosaurus Rex, de kan ju inte ens googla.
Hur kan du veta hur alla lyssnare ser ut?
Därför att de är väldigt många. Nej, men så här, Hans, det är alltså den här armbågstouchen, eller hur?
Ja.
Och den är ju nu, men har man inte ifrågasatt den?
Nej, det var ingen som ifrågasatte, man tyckte det där är ju kanon. Tegnell, han har ju sagt det. Han har gjort en modellering på flockimmunitet och så kan man hälsa med armbågen och ha liksom sitt snor en centimeter från den andra personens ansikte samtidigt.
Men vänta nu, vi ska ju nysa i armväcket. Det skriver till och med Socialstyrelsen på sin hemsida. Ja.
Och då tar du fram snoret i armväcket och också placerar ditt ansikte oroväckande nära den här personen som ska hälsa på.
Då kör jag en amerikansk modell och tar en klunk sånt där Trumps bleach. Ja, Donald Trumps blekmedel.
Ja, vi jobbar med bleach nu. Det här kan bli bra. Det var väl ändå rekord.
Ja, verkligen.
Ja, du, jag har funderat på en liten krimgrej. Hinner jag ta den här?
Absolut, Hans.
Och det är det här. Det kom ju nu först från Morgan Johansson.
Hur går det med din krimpodd? Den ska ju lanseras nu. Jag var ute och kröka någon kväll med eventuella sponsorer där. Vi var på Villa Brännugnen ute i Ågesta. Mm. Nej, men alltså, jag är ute och säljer din podd. Alltså, nu är jag en riktig slampa. Jag vill dra igång den där krimpodden, Hans.
Ja, det har varit lite snack om det här. Men vad är det för sponsorer, de där sexleksakerna?
Nej, absolut inte. Det här är ett... ett större jäklar ute på tunn is. Ja. Nu kommer jag på det. Vet du varför du inte har kommit igång med din krimpodd?
Nej.
Därför att jag är ute och slampar runt och försöker sälja en till sponsorer.
Ja, det är därför att gå åt helvete.
om jag stannar hemma på mitt gruppboende så kanske det går bra. Men vad sa du? Krimgrej, det är din stora grej, Hans.
Precis.
Du har jobbat med GV Persson.
Ja, det är ju min claim to fame. Jag har gjort lite annat också, men jag har jobbat
du måste bara berätta. Vad sa GV Persson om Plura? Berätta, det var fantastiskt. Ja. Den var bra.
Ja, nej men de umgicks under en period, jag tror att de gjorde något tv-program tillsammans och blev ganska tajta, va? För de är ju lite liknande personer sådär. Och så säger Leif så här till mig, så här, jag är orolig för Plura, jävla tjocka ni är. Men vad fan Leif, du är ju inte någon sylfid heller, hur orolig ska Plura vara för dig?
Ja, det är ändå omtänksamt.
Ja, han är jävla snäll Leif GW Persson, ska du veta.
Jag har sällan varit på krogen med dig under sådana uppsluppna former. Men tänk dig att få vara en fluga på väggen eller möjligen en fluga i urinaren när GV Persson och Plura Jonsson sitter på krogen.
Ja, det är kul.
På riktigt. Mm. På riktigt. Sen ska man behöva en tolk kanske från SFI. Men...
jag tänkte att vi skulle prata om kronvittnen. Låter ju skittråkigt.
Nej!
Men, alltså,
kronvodka är min grej, kronvittnen är din grej.
Precis, det ingår ju då i regeringens det där så kallade 34-punktsprogrammet. Kommer du ihåg det när man lanserade det här? Så här ska vi komma till rätta med gängbrottsligheten. 34 punkter.
Just det, när inte ens Brå kunde ljuga om att det sprängs och skjuts mer i det här landet än övriga motsvarande länder i OECD. Så var man tvungen att agera. Ja. Damberg gick upp utan munskydd och höll hov på en presskonferens.
Ja, precis. Och det här har ju varit på tapeten för... Ursäkta mig. Det har varit på tapeten förut. Det var faktiskt Kent Ekeroth, järnrörsmannen du vet, som var, han var väl speciellt sakkunnig i krimfrågor för... Ja,
påläggskalv inom Sverigedemokraterna för en herrans massa år sedan.
Så han drog upp det här, då sa ju folk dra åt helvete brunskjorta, men nu är det här i alla fall.
Ja, men det är så märkligt, SD-politik är idag en helt vanlig politik.
Ja, lustigt hur det blev. Ja. Det ska löna sig att gola. Alltså ett kronvittne, det är alltså en misstänkt person som kan få straffrabatt då, genom att berätta vad hans kumpaner har gjort för någonting till exempel och få en straffreduktion då.
Det här är för att bryta tystnadskulturen där ingen vill vittna i gängkriminella rättegångar.
Precis, det ska löna sig att gola eller då som polisen säger medverka i utredningen.
Det är också en härlig omskrivning.
Ja. Nu finns det ju vissa risker med det här med kronvittnen. Det finns ju också den här diskussionen om anonyma vittnen. Det är väl inte riktigt framtaget ännu. Men anonyma vittnen, då kan alltså vem som helst ljuga ihop vad som helst om vilken annan person som helst. Och det är ju inte superbra rättsmässigt. Va? Rättssäkert är det ju inte.
Jag vill citera Clark Olofsson. Mm.
Jag vill väl för fan veta vad jag är anklagad för. Och vem som det är som påstår någonting.
Ja, precis. Ljugandet i rättssalar, det är ju redan omfattande, men det kommer ju då öka om man ska ha ett kronvittne. Dessutom så tror jag att det blir...
Men varför funkar inte kronvittnesystemet, Hans? Berätta för mig som sitter här
och bara
vill låsa in buset, kasta bort nyckeln och gärna direkt sända det på TV8.
Många anser att det fungerar, till exempel Danmark, Norge och USA som ju har systemet med kronvittnen i vissa fall. Det är ju ingenting som man använder hela tiden.
Det är väl i profilrättegångar mot större, alltså betydande maffia.
Ja, exakt. Och jag tror att vinsten blir liten om man räknar mot rättsosäkerheten. Alltså, jag vet ju dömda i både Västra Götaland och Värmland och även i Stockholmsregionen som sitter redan oskyldiga på livstid. De sitter för mord som de inte har begått för att de inte vill snacka och röja och gola på kompisarna.
Just det. Men då har vi ju för låga straff. Om det är värt att sitta...
Livstid är väl inte särskilt lågt straff, Jonas?
I Sverige är livstid inte livstid.
Jo, det är livstid.
Nej,
jo.
Det är det inte.
Jo. Det är livstid, du vet ju inget om, Jonas.
Efter särskild prövning, ja visst.
Alltså, det, nej.
Men vad heter han såg ut som Jokkmokks-Jokke i håret. Han Leif Axmyr, ja. Frid över hans minne. Ja. Den här dubbelmördaren. Mm. Han satt ju på livstid. Ja. Han skulle ju komma ut där. Tyvärr hann han dö innan.
Nej, han kom ut. Han satt 35 år. Han är en av dem som har suttit, eller var en av dem som har suttit längst i fängelse. Han satt 35 år, kom ut och dog året därpå.
Han var slog vid näsbenet av folk under permissionen också.
Nej, det gjorde han inte. Då var han så hängig, förstår du. Så att han var ju dödssjuk. Det var ju därför man då, i ömkande fall så kan man ju släppa ut folk som är döende. Så att de får vara ute sista månaden. Och det var ju det som hände med Leif Axmyr. Han borde ju inte ha kommit ut givetvis. Men jag kan också förstå. Står det schysst att släppa ut honom några månader innan han dör.
Okay.
Eller, men det finns många andra som fortfarande sitter som har suttit längre nu och som kommer att sitta fram till sin död. Det sitter ju en gubbe på livstid som är i 90-årsåldern. Tror han kommer komma ut innan han dör? Nej, knappast. Det är livstid. Så att, det behöver du inte bekymra dig om. Hur som helst så kan det ju bli så att de här killarna som sitter oskyldiga om 20-30 år kanske de börjar tycka så här, vad fan, nu har jag suttit 30 år och jag har inte ens gjort det här mordet. Det var min kompis. Då talar jag mycket för att kompisen redan är mördad på sitt håll. Ja. Alternativt sitter i fängelse redan. Sitter han i fängelse så kan du inte börja gola på honom. För då kommer du få ett väldigt besvärligt inne på fängelset.
Ja, fast då är det en ordningssak för Kriminalvårdsverket att skydda de som sitter på våra kåkar.
Ja, men det, så är det ju inte. Det är egna regler på de som sitter på
långa
straff.
Nej, men det är precis på samma sätt som att du ska lura en slags populas, en slags allmoge. Ja, dömt till 6 år här. Alla vet, du kommer ut efter 4 år. Men säg det då. Straffrabatt och annat skit.
Jo.
Och 2/3 frigivning. För mig som vanlig väljare, jag blir förbannad, Hans.
Ja, det är klart man blir.
Snart röstar jag på någon Mussolini-typ som dyker upp.
Ja,
alltså.
Fast det där med längre straff, det har ju då alltså vad man normalt säger, det har inget liksom, det finns ingen evidens, all forskning säger att det saknar betydelse.
Nej, men
inkapaciteringen är en sak, Jonas, det vill säga att man blir av med folk.
Och få 1 år för en grov våldtäkt, det känns också åt andra hållet. Jag säger inte att vi ska ha dödsstraff för felparkering. Men det finns väl ett slags mellanläge. Men inte vara dödsstraff om du har sopat på någon efter ett fotbollsderby. Ja, det köper jag också, absolut inte. Men någonstans, getting thugs off the street, säger de i England. Man ska få bort dem från gatan så att man inte kan tillföra mer skada.
Inkapaciteringen.
Ja. Inkapacitering. Ja. Tack, Hans. Där kan jag googla. Absolut. Inkapacitering, ett ord man får 60 poäng för i Scrabble, alfabet.
Ja, okej. Okay. Så att jag tror det här med kronvittne och anonyma vittnen och så vidare. Jag tror inte så mycket på det. Det finns ju en sak däremot, direkthetsprincipen. Det här som,
det som direkthetsprincipen.
Enda som, direkthetsprincipen. Det enda som räknas, det är vad som sägs under huvudförhandlingen, det vill säga rättegången. Vilket betyder att kriminella då kan hålla käften i förhören, vänta på förundersökningen, anpassa sitt försvar till det polisen vet.
Ja, det åklagaren lägger fram.
Ja, precis. Ja,
och det du säger i förhör ska ju gälla i rättegång.
Det kan man ju tycka, men ja. Så är det alltså inte.
Nej.
Och dessutom så kan du börja hota vittnen så fort du har sett förundersökningen, för då vet du vilka som har...
Och i och med att du åker samma hiss som de upp till Södertörns tingsrätt på tredje våningen, där jag själv stått, så är det ganska lätt att göra. Ja. Och dessutom är alla vittnen i Sverige publicerade med både namn, personnummer och adress du är skriven på. Det är märkligt att det är offentlig handling.
Ja. Så möjligtvis kunde man kanske dra lite i det, men i övrigt så tror jag som sagt att... jag ska inte låta som någon brunskjorta här, men det här, loppet är kört.
Men vad är livet?
Ja, nej, med
vaccinet?
Nej, med brottsligheten. Det kommer inte att minska. Vi kommer att ha fortsatt antal så mycket skjutningar. Vi kommer att ha fortsatt med sprängningar. Och det är ju liksom ett integrationsproblem som har gått snett sedan länge tillbaka. Det var när vi öppnade hjärtan och vårt Europa har inga murar och så vidare. Det är ju där vi sitter nu. Och som sagt, jag vill inte låta som någon högerpopulist här. Men,
you just did, honey bunny.
Ja, lite grann. Men det är inte, det är
jag
inte
citerar Albandi här. You just did, honey bunny. Jag säger så här då. Kronvittne, nu ska jag ikläda mig Mikael Dambergs roll här.
Mm.
Kronvittnesystemet har ju den positiva effekten att när det sitter folk och planerar rån eller att öppna kriminella nätverk, att plundra socialtjänsten i Södertälje till exempel, mm, att låta en kusin sitta i en rullstol och såga av han benen för att få en bidrag, så kan vi anställa 7-8 pers runt honom som personliga assistenter och lyfta en satans massa pengar. Mm. Välfärdssystemen plundras. Vid planeringen av massa brott, om de kriminella då vet om att när vi har begått det här brottet så kan det vara så att någon i det här gänget, när vi eventuellt åker dit, får för sig att gola på någon annan. Mm. Det kan ha en avskräckande effekt och försvåra samarbetet mellan kriminella som sitter i någon slags toppskikt, mm, och bestämmer brotten. Så det är en motivator för att, vänta nu, det är faktiskt folk som tjänar på om vi torskar. Mm. Och det räknar kriminella med. Om vi åker dit så är det så här. Ja. Det är därför det kommer hit folk in på kåkarna som medvetet ett värdetransportrån förut in. Det var ju värt att sitta 8 år. För då fick man, när man kom ut, hade man grävt ner 6 miljoner i Södertörnskogen under några hundbajspåsar efter jag och min hund Vinst, någon som hade varit där och promenerat. Så det var ju värt att sitta på svenska hoteller, svenska fängelser som har hyfsat bra standard. För att pengarna, det var värt det efteråt.
Ja, det är en kalkylerad risk.
Fråga Kaj Linna!
Vad ska jag fråga honom?
Skorpionfarmaren.
Han är ju rik som en troll nu. Han fick ju pengar av staten.
Det är det du ska fråga honom. Kaj Linna, hade du föredrag och levt ett skitliv med någon radio-DJ-lön? Ungefär som jag, låglönarbetare. Det är klart att det är värt att sitta de pengarna.
Eller han var väl amfetaminförsäljare. Men skitsamma, det är ungefär samma.
Han är inte dömd för det. Han är inte dömd för narkotikabrott.
Nej. Det undrar jag. Men
hinner jag googla?
Hänga ut honom för det.
Nej, absolut inte. Och inte familjen Axmyr heller på något sätt. Det är hedliga människor som bara har råkat ut för ett vidigt patriarkat och hamnat snett i samhället. Ja, där har du, va? Ja. Nej, men det kan ju vara värt det.
Jag tror att det som du säger nu, det är ju en erfarenhet som man har i till exempel Danmark. Och där tycker man, för där har det fungerat lite åt det hållet som du nämner.
Är det så?
Mm.
Just det. Och i USA har man ett kronvittnessystem därför att man har också en mycket, mycket effektiv organisation när det gäller att på riktigt skydda folk då som har varit kriminella som kommer ut. I Sverige, är du kriminell och vill göra avbön, då hamnar du i en sån här expo eller exit eller hop off eller hop av eller vad det heter. Hop on, hop off och sånt. Och så får du sitta och skriva någon bok och prata om det i God kväll i SVT. Alla vet vem du är, alla vet vad du har varit. Och det är så att du har googlat på någon, då vet de exakt var du är någonstans. I USA, vad var det du sa? De exporterar ju bland annat till Sverige. Vi har ett samarbete med USA att folk som har vittnesskydd i USA kan komma till Sverige och få bo här.
Ja, och det finns ju folk, det finns ju svenskar också som har skickats till USA. Men det svenska vittnesskyddet...
Tänker du på Tjocksteffe nu?
Nej, jag tror det svenska vittnesskyddet är ändå lite svajigt oprövat. Det finns ju regler och liksom förhållningar för hur det ska fungera, men vad jag förstår så har det inte fungerat så väl. Och familjer har råkat ganska illa ut som har vittnat.
Ja, det finns vittnesskydd. Och frågar du någon på Säpo eller på Rikspolisstyrelsen så det finns utvecklade vittnesskydd. Men i praktiken, det är ungefär som munskydd mot corona, Hans. Mm. Munskydd, jättebra. Stoppa droppsmitta. Jo, men om jag springer runt och tar av med den, tar på med den, använder den som mensbinda en gång i veckan och sen kastar i naturen.
Ja. Häpnadsväckande jämförelse, men jag förstår vad du vill.
I teorin så finns det.
Men i praktiken så kanske inte funkar lika väl.
Då föredrar jag gasmasken på Systembolaget om man råkar ut för dig, Hans.
Jävlar vad rädd jag blev.
Ja, verkligen. Så vi ska inte, men hur ska vi stoppa då? Du säger att loppet är kört.
Ja, det är kört.
Men så kan ju inte en politiker med val 2022 säga. Loppet är kört, gott folk. Här går emigrantbåtarna till USA. Fly bäst ni kan. Ja. White flight eller vad det kallas för.
ja. Nej, jag vet inte vad vi ska flytta någonstans riktigt, men som sagt, det kommer att ta sig kanske 20, 30, 40 år att reda upp det här, men fram till det så kommer det bara bli värre.
Mm, exakt.
Varsågod.
Hörru du, på tal om kärlek, Hans, den ramlar vidare, den här fantastiska historien om Iris 80 som träffade en fantastisk kille från Egypten som var 35.
Oj.
Och historien rullar vidare. Nu har ju nu ska jag se. Vad är det?
Men jag såg en bild, de verkade vara på semester, så bruna och utvilade ut.
Du såg bilden?
Ja.
Var glad att det inte bara jag som läser. Vi får ju mängder av gratistidningar till vår redaktion. Ja,
det är en redaktion.
Ja, exakt. Vi har officiellt en redaktion för Rockklassikers morgonshow och dit skickar ju alla svenska medier, tidningar och magasin gratis ex så att vi kan läsa. Och här ska jag berätta, du har tydligen också bläddrat till den. Det är den här tidningen jag har tagit med mig. Vilken är det, Hans?
Jag kan inte läsa så långt.
Hänt i veckan. Mm. Och där står det om den här fantastiska historien. Iris 80, om sexlivet med sin egyptiske pojkvän. Bägge hennes söner har tagit avstånd ifrån Iris. Aha. Vad är det för signaler till kärleken?
Jo, men du vet, i coronatiden, de vill inte hälsa på henne. Hon är ju äldre.
Är det så det är? Ja. Och den här killen, han bor ju kvar i Egypten och är väldigt trevlig. Han är bland annat intervjuad i egyptisk lokal-tv i Kairo. Mm. Och han säger, jag vill inte ha en uppehållstillstånd eller någonting. Jag är helt enkelt kär i den här kvinnan. Och hon talar ut, vet du. Första kvällen de träffades, då använde de, jag citerar, en hel tub med glidmedel.
Jäklar.
Iris berättar, jag kunde inte gå dagen därpå. Det kändes som att jag hade ridit en häst, sa hon i lokal-tv. Men underströk att...
Egyptisk lokal-tv?
Ja, men...
Men talar hon arabiska?
Nej, de hade väl en tolk, hör du. Va? Som förmodligen fick försörjningsstöd av svenska staten. Inte vet jag. I egyptisk lokal-tv. Men hon understryker också, Iris, att sexet absolut inte är det viktiga i den här relationen.
Nej, men det verkar vara en betänklig del i alla fall.
Jo, men alltså, det här är väl ingen fel. Dolph Lundgren, han gifter sig, han är 62 bast, gifter sig med sin 24-åriga PT. Mm. Och det är lite sådär, Hans, öppna en Mariestad, ska vi snacka med Dolphen? Och det hållet, då är det på någon slags, då är kärleken, vet du vad jag gör här, Hans?
Nej.
Jag sitter fan och hycklar.
Ja. Jag tänkte precis komma till det. Det var ju det som var strängligen förbjudet. Och i och för sig så berömde du mig för att vara den minst hycklande personen här i rummet. Nu kommer han in också.
Ja, alltså jag hycklar ju faktiskt. Jag tycker att det här är groteskt. Jag tycker synd om familjerna. Men,
vems familj? Tantens?
Hans familj.
Egyptien. Han verkar ju ha en field day. Han trivs som fisken i vattnet. Han behöver inte ens komma till Sverige, vilket han ska vara ett evigt tacksam för.
Läs mer om det här i... Hänt extra, hänt i veckan, nummer 48. Mm. På tal om hycklare, Jonas Lindskov inträder.
Ja, han producentkillen.
Var har du varit, Lindskov?
Så räknar pengar.
Ja, du har missat ett väldigt bildat samtal här.
Vet du vad? Vi tar oss framåt. Off Limits skördar nya framgångar. Hans Wiklund, krimreporter.
Nej, jag är ju vare sig jurist eller polis eller krimreporter. Jag är ju knappt journalist, så att jag sitter ju bara gissar mer eller mindre. Men det är ju ganska begåvade gissningar.
Det gör de i svenska domstolar också. Så, jag vet. Bide with me.
Ja, precis. Jag känner mig inte underlägsen det som presteras i övrigt bland bildade människor.
Nej, det är sant. Hans Wiklund, Jonas Nilsson och demonproducenten Jonas Lindskov, som många Flashback-skribenter trodde hade hoppat av. Jakob har ju stuckit som
avlöning.
Ja, han stack som svensk.
Fick han en avlöning eller stack han?
Han stack som svenska armén vid Svensk Sund.
Jag försökte följa med honom.
Du är kvar.
Svensk Sund, vad ligger det?
Svensk Sund.
Baggenstäcket.
Nej, men det är ju den här Svensk Sund, det är väl fortet när vi förlorade, när vi gav upp Sveaborg mot rysspacket.
Var det här nyligen? Eller?
Ja, ganska nyligen för att vara den här podden. 1809 års krig.
Dammar. Nej, googla inte det här.
Det dammar inne trots att vi har munskydd. Lindskov, ska vi runda av eller?
Har ni inte redan gjort det?
Har du inte spelat in? Gud vad bra. Äntligen lite framgång i livet. Inspelningen är klar. Kommentera oss gärna på Flashback. Kommentera oss gärna på iTunes. Vad heter det? Kommentarsfält eller vad är det? Exakt. Hans, jag har bokat bord på anrika restaurang Lilla Asien. Mm. Buffé. Så att du kan trycka i hur mycket du vill.
Jag tror inte buffé är det bästa i dessa tider. Eller? Är det bara jag?
Det är inte buffé på Lilla Asien. Det är nog enda gången jag har gått på en asiatisk restaurang och suttit och valt från en meny faktiskt.
Ja, har de fyra små rätter och friterad banan?
Det är kinesiska regimen som styr, så att de har fyra små oförrätter mot det egna folket, hör du.
Och en fladdermus på det.
Lindskov, ska du med och ta några öl här och fira? Det är tisdag kväll i folkhemmet. Du kan ta notan om du vill.
Men Lindskov, han behöver inte följa med. Vi skickar notan bara.
Vi skickar notan. Ja. Jonas Lindskov, demonproducent, har inträtt i studion. Tiden är ute. Snart kommer Lasse Berghagens allsångspodd att ta över här. Det är fullt, det är tätt på given. Som man sa när Doc Holliday blir skjuten av Wyatt Earp i Dodge City. Hans Wiklund, vi ses imorgon bitti. När ska vi upp?
Ja, det är det vanliga, 5:30.
Halv fem.
Så det blir ingen pilsner på lilla kinesen? Vad fan heter det?
Jo, det kan det
vad
bli.
Vad sa du? Lilla
Asien.
Lilla Asien.
Jo, det blir det. Lindskav.
Ta nota nu, snålpitt.
Kanske kan få en boy dit.